Det här är Sportbladets Premier League-podd. Idag ska vi prata såklart om Nuno Espirito Santo som precis då har blivit sparkad från Tottenham Hotspur. Frida Fagerlund, Makoto finns med mig här idag för att prata om detta. Matchen som blev den sista spiken i kistan var den mot Manchester United 3-0 på Tottenham Hotspur Stadium. Vi drar igång dagens avsnitt. Ja, välkomna ska ni vara, Frida. Hur väntat var det här beskedet att nu får sparken?
Alltså, kände man av stämningen inne på Tottenham Stadium i lördags så är man ju inte jätteförvånad att det har kommit till den här punkten. Grejen är väl att det har gått väldigt snabbt. De ska ju ha fört samtal under söndagen och har ju uppenbarligen då kommit fram till att det allra bästa är att göra sig av med Nuno i det här skedet. Jag är ju väldigt spänd på att se vem som kommer ersätta honom, för att det var ju det man hade så stora problem med i somras då när Nuno var fjärde, femte val eller vad han nu än var. Och nu pratas det ju om samma namn igen, alltså Paulo Fonseca, Sergio Conceição är väl i för sig nytt. Jag tror inte att jag såg hans namn i somras. Samtidigt så är det ju också tränare som man tänker att ja, men det är lite samma typ som Nuno. Det är ju inte heller den här, vad ska man säga, Pochettino-typen som de kanske letade efter i sommar, som en till slut fick nöja sig med Nuno. Så att, nej, det var, han fick inget trevligt slut, om man säger så. Det var, jag tror det började egentligen, alltså buropen började på riktigt när han plockade av Lucas för Steven Bergwijn. Då, det var som att han utlöste en kollektiv ilska bara. Alltså folk blev helt tokiga och skrek och gormade och var på honom. Och sen efter slutsignal så var det ju också öronbedövande. Så att jag kan ändå känna lite med honom, för att vi vet ju att Tottenham har ju problem som sträcker sig långt längre tillbaka än till när Nuno anställdes i somras. Alltså det här är ju någonting som de flesta managers har kämpat med, inklusive Pochettino, under sin sista tid. Det är ju en rekrytering och ett sätt att leda den här klubben på utanför planen som på något sätt har resulterat i det här. Sen tycker väl inte jag att Nuno, och det tyckte väl inte de flesta supporterna heller, det är därför det är så lätt att vända sig mot honom, att han var rätt man för jobbet i somras. Han kom från en ganska så där säsong med Wolves och hade väl inte bevisat sig så tillvida. Men ja, det är ju en... det var inget kul för honom, om man säger så, om man ska summera det lite lätt.
Nej, och vi var ju inne på det tidigt i den här rekryteringen. Spurs, som har varit ett offensivt, kreativt, kanske inte alltid helt... genom habilt lag, men haft mycket kreativa spelare. Vi har haft en Harry Kane som vi har sett på olika offensiva positioner, Jungmin Son, med rappa snabba omställningar, ganska kreativt offensivt spel. Och det är ju inte alls vad Nuno var känd för. Han är ju känd för visst omställningsspel, absolut, men framförallt en trygg defensiv och en väldigt, väldigt fokus på det defensiva, inte bara från Wolves utan tidigare i sin tränargärning också. Det är ju det som är hans signum som tränare.
Det är ju det som är så underligt med att de valde honom, i och med att man skulle gå ifrån José Mourinho. Att du skulle hitta tillbaka till det här liksom offensiva, frejdiga Tottenham. Ur den aspekten kunde man se logiken i Paulo Fonseca till exempel, även om det inte kändes 100% när hans namn nämndes då och inte heller när hans namn nämns nu. Där tycker jag väl att Sergio Conceição känns mer spännande spontant.
Men det är ju också en defensiv, alltså han är ju mer, Conceição är ju mer en Simeone-typ också.
Fast med Nanna, det finns en annan liksom energi i honom, ska jag säga. Det är Nuno med hår på huvudet. Alltså man tittar på honom rent visuellt också. Men det känns som att det finns lite mer liksom edge, det han har gjort i Porto, och det är spännande på så vis. Men sen är det väl Conte det har pratat om. Jag vet inte vad det sägs där borta, Frida, exakt om Conte-statusen.
Jag tror, det pratades om honom under gårdagen. Mm. Sen nu så nämns han inte någonstans, vilket får mig att tro att han antingen vill ha Man United-jobbet eller inget alls, för att han känner väl också att det är ganska dödsdömt att ta det jobbet i Tottenham, för det är ju samma trupp du står med. Och just det här problemet med att balansera mittfältet, det är ju återkommande. Och det visade sig ju inte minst mot Man United också. Det är ju därför man förlorade den matchen. Sen tror jag att Nuno, hade han vetat att Solskjaer skulle välja att mönstra en trebackslinje, så hade han nog inte tagit ut Ben Davies i startelvan. Det är jag tämligen övertygad om. Mm. Ska man möta en sån formation, så då ska man ju utnyttja kanterna, och det gjorde de ju inte alls. Så att han gick ju lite snett där, om man säger så. Vilken snabb process. Jag är nästan lite överrumpad. Det var väntat, men man blir ändå överraskad när det var sker.
Det ska väl sägas att när vi sitter och pratar om det, är vi inte officiellt bekräftade, men det är så pass trovärdiga källor i sammanhanget.
Jo.
Att...
Jo, Club Announcement har lämnat.
Ja, det kom nu, precis efter vi... Ah.
Jajamän. Det är officiellt.
Då gick det snabbt.
Och bekräftat.
Då gick det snabbt.
Det är väldigt snabbt.
Ja, 41 sekunder sedan. Ni är snabba på sociala medier.
Nej, och så kommer jag ihåg det att Nunos kanske största brist här är ju att han inte hade något Tottenham att studsa tillbaks på. Dr. Tottenham kliver ju in för Ole Gunnar och Manchester United. Och det är ju... Det är det värsta med att träna Tottenham, att man inte kan möta Tottenham i läge av kris, för att det är många som har studsat tillbaka just mot Tottenham.
Det är lite
raljerande, men det finns ju någonting i det.
Det är ju intressant, den här bristen på topptränare som det ändå finns just nu, för att det bör ju vara anledning till att Solskjaer inte har lämnat än. Det finns ju även den här aspekten som har nämnts också, att Ed Woodward kommer ju lämna sitt uppdrag vid årsskiftet, är det väl. Och han vill inte ha ännu en sparkad tränare på sitt CV. Att den aspekten också ska finnas. Men jag tror ju definitivt att det här att det inte finns så många att välja bland just nu, det gör väl att Man United tvekar. Och just därför så blir man ju ännu mer så här när Tottenham gör den här förändringen. Ja, men vem ska de gå efter nu? Alltså... Kommer det bli Ryan Mason fram till våren då? Alltså som,
det är väl det som det snackas om, va? Att det, Ryan Mason kommer kliva in här och nu som interim, precis som han gjorde efter José Mourinho.
Ja. Han var ju väldigt uppskattad av hela laget, så att det känns ganska naturligt. Att
plus att han är ju också en uppskattad figur hos supportrarna. Jag tror att det är knappt ens en interim-manager de egentligen vill ha. Men han är så pass populär hos supportrar och i hela klubben.
Håller han på att bygga något sånt här liksom vårolegacy fast i Tottenham nu, med liksom Valencia caretaker som tagit laget 6 gånger men aldrig vill ta dem som huvudtränare och alltid kommer in så fort det kris. Varje säsong ska han ha några matcher. Det är intressant att Paratici säger här också liksom att Nuno is a true gentleman and will always be welcome here. Välkommen tillbaka. Ja,
och man känner ju lite för Nuno här, för att han verkar ju så genuint trevlig. Han verkar ju vara en otroligt varm och härlig människa.
En god kar.
Ja, verkligen.
Han är ganska läskig, tycker jag. Men, okay.
Tycker han är läskig?
Han är väldigt så här intimidating. Alltså när man sitter i samma rum som honom.
Ja, det kan jag i för sig tänka mig. Framförallt, du kanske har stött på honom också när han inte har varit på sitt bästa humör. Några gånger. Jag vet inte, jag har fått känslan av att han har varit väldigt omtyckt. Han var ju väldigt omtyckt i Wolves också, även när han lämnade.
Ja, det har han väl varit.
Det här var ju ett omöjligt uppdrag för honom.
Ja,
det känns precis. Så. Och det var väl antagligen, om vi nu ska tro på att Conte tackade nej till jobbet i sommar, så kanske det också säger en del. Vi har ju väldigt höga krav på Tottenham, trots att ju Pochettino, han gjorde ju väldigt mycket och väldigt lite. Vi kanske också någonstans måste acceptera det. Sen å andra sidan, ett lag med Harry Kane som fram tills den här hösten i alla fall var en av världens bästa anfallare, och Hong Min Son som för den delen också är en av världens bästa. Luka som jag tycker är en fullgod spelare, det är också, där finns ju en kvalitet.
En Dombele som vi också vet är ju en klassspelare och som har visat det i liksom,
dock något av ett mysterium.
Ingen, han får ju ingen rätt på riktigt.
Nuno har ju inte hittat en roll åt honom riktigt.
Ja, men det såg ändå lovande ut, men sen tyckte jag att man tog ett steg tillbaka i mötet med West Ham. Att då såg han helt plötsligt, och såg det ännu en gång vilset ut. Så att han har inte riktigt hittat någon kontinuitet, om man säger så, i sina insatser. Så att, det är en enda röra alltihopa i Tottenham. Ja, det är ett rejält jobb för den som ska in där och försöka få rätt på saker och ting.
Men spontant passar inte egentligen den här Tottenham-truppen Conte bättre än vad den här United-truppen gör. Alltså sett till den fotboll Conte vill spela. Sen kan man diskutera liksom mittbacksbredden i, nu har man fått in Romero och så vidare i Tottenham. Men bara truppsystemet.
Som wingback?
Ja, jag tänkte väl snarare Son Kane på topp. Sen har du ju tydliga wingbacks, liksom Reguilón, Doherty, vad du nu kan använda. Ja, eller Emerson Royal såklart först, och sen så behöver ju inte ett Conte-lag egentligen så mycket liksom mittfältskreativitet på så vis. Den får ju då fungera ändå ganska ofta, så att ur den aspekten känns det som att Conte hade kunnat göra ett ganska bra jobb med den material som finns tillgängligt här. Sen kan jag förstå om han inte vill ta dem.
Det var väl det som var intressant också, just med att Solskjaer, han har ju för sig spelat med trebackslinje ganska mycket, eller inledningsvis under sin tid som manager så spelar han ju ganska mycket trebackslinje. Men det är ju ändå intressant att det var det han valde att återgå till. Contes signum lite grann. Men ja, det funkade ju i det här fallet, även om det såklart innebär att det blir på bekostnad av en hel del spelare som tvingas sitta på bänken. Men balansen i den här matchen var det ju verkligen inget fel på, och där får man ju verkligen applådera honom också, för att det har vi ju varit på honom så mycket om att han inte har hittat den här balansen, och nu fick han ju den med tack vare Cavani mycket, tror jag. Alltså som, det kändes som att han höjde både Bruno Fernandes och Cristiano Ronaldo som spelade sin bästa fotboll, så att all cred till honom. Så till vidare. Så får vi se om han räddar sitt jobb genom den här segern. Det är ju inte alls säkert att det är så.
Du var inne på det lite där nu också. Det blir ju väldigt intressant. Man får nästan förmoda att han kommer att försöka fortsätta med den här liksom vinstformeln. Nu i alla fall åtminstone i stora matcher. Men att det blir ju ett väldigt intressant och delikat truppläge med Rashford, Greenwood, Sancho på bänken. Utan någon liksom,
det själv. Går ju inte riktigt. Det går ju inte.
Det går ju inte. Alltså i längden. Han kommer inte kunna hålla den truppen nöjd om man sätter den typen av spelare på bänken. Pogba har vi inte nämnt heller i det här också.
Nej, precis. Nej,
exakt, den var jag avstängd.
Och det har ju liksom McTominay, Fred, mittlåset har vi ju konstaterat tidigare att det har ju på något sätt tycka vad man vill om det, men det känns som att det är det systemet som ger liksom mest grundspel för United, eller fungerar mest i grunden. Du ska slänga in tre mittbackar bakom dem. Det är inte så mycket plats kvar för alla offensiva stjärnor som man har värvat in och har till förfogande. Så att...
Nej, problemet är väl också att om man tänker rent wingbacksmässigt, så Wan-Bissaka, nu gjorde han ju en jättefin brytning där på Sons möjlighet. Men han är ju inte riktigt den där spelaren som tar sig upp och tar sig runt på kanten. Och man behöver ju lite grann den typen av spelare på wingback också, om man ska se till att vara ett 100-procentigt hot. Alltså nu var ju, jag tyckte ju Man United spelade ju väldigt smart i den här matchen. Alltså man utnyttjade sina styrkor, att man då har mycket individuell skicklighet där fram. Alltså Ronaldos mål är ju otroligt bra, och Fernandes passning fram till målet är ju också helt fantastisk. Men det är inte som att man öser på i den här matchen, utan man står ju faktiskt på noll stora skapade chanser ända fram till Cavani drar in det där 2-0-målet. Men det behövdes ju heller inte, för Tottenham var ju så usla så att man behövde ju inte spela nej, men de behövde ju inte ösa på framåt och trycka på för att få en utökning, för att det kändes egentligen aldrig som att Tottenham skulle få in någon kvittering. Det var väldigt andefattigt, och det har ju sett andefattigt ut också den senaste veckan. Framförallt, jag tyckte ju mötet med West Ham också var väldigt energilöst. Så att, det var väl rätt timing också på att möta Tottenham. Vilket är konstigt, för att det borde ju ha varit tvärtom. Alltså Tottenham-spelarna borde ju ha gått ut på planen och känt att ja, men nu kommer det här laget från en förlust mot Liverpool på hemmaplan med 0-5. Alltså det är klart att de skulle ha känt sig, ja, men, alltså lite, alltså större, med större självförtroende, men det gjorde de ju inte alls.
Di Marzio går ut och skriver Conte, Spurs och en timklocka.
Jaha.
Här nu också.
Man hänger inte med i
spelet. det går fort.
Fönstret här. Har inte öppnat än. Jag har inte startat Sillypodden. Vad är det här?
Nej, men det är klart att en indikation på att det kanske finns ett färdigt erbjudande, en färdig lösning, kan ju faktiskt vara hur snabbt det gick att meddela Nunos avgång. Jag menar, det är uppenbart så att de vill ha till en förändring snabbt. Det har gått, vadå, 36 timmar sen matchen mot Manchester United. Ja, jag kan inte räkna. Men
tror det finns, inte att det här, förlåt, men kan inte det här bli en Ronaldo-effekt också? Lite grann som när Man United steppade in och plockade Ronaldo framför ögonen på Man City för att de ville ha honom. Kan det inte bli nu att de vill kanske ha Conte? Och nu kliver de in och plockar Conte framför näsan på Spurs. Men det kanske inte blir så. Nej, jag vet inte.
Alltså, Romano skriver också där att de är i liksom prioritet, att de ska försöka förhandla med Conte och att Paratic gör inlett förhandlingar med honom. Alltså, det känns ju logiskt när man gör det här draget. Alltså, för hur mycket man är, fans sjunger Sacked in the morning, liksom, så är det ju sällan det liksom, någon blir sparkad på morgonen rakt av direkt efter. Och det känns som att då har de en plan. De skulle inte bara gå in och göra det här. Om de inte hade en plan, vem skulle ta över, hade man ju direkt annonserat att Ryan Mason går in som caretaker. Men nu är det ju tydligt att du har en idé på vad du vill göra, att du skickar det här meddelandet så här pass rakt av. Så att det är nog inte omöjligt. Jag känner spontant att magkänslan säger att Conte dyker upp här. Och då undrar man ju också, vem vann mest egentligen på den där matchen mellan Tottenham och United? Med tanke på hur mycket folk har liksom ifrågasatt Ole Gunnar Solskjær, hur mycket tvivel ändå finns för det här United-projektet och hur mycket det ändå pratade som Antonio Conte innan. Och andra har redan påpekat det, ironin i om det är Ole Gunnar Solskjær som ser till att Conte inte hamnar i United utan hamnar i Spurs istället, är ju med en trebackslinje. Ja, det, vilket manus!
Ja, verkligen. Det är fenomenalt. Vi måste prata lite grann om Cristiano Ronaldo i den här matchen också. Första målet, klass.
Fast det var inte en stor chans.
Vad sa du?
Det var inte en stor chans tydligen väl, enligt statistiken.
Nej, men det gör det ju ännu mer mäktigare.
Ja, så är det.
Och sen assisten till Cavani är ju ren klass. Ja, men först dragningen och sen millimeterpassning. Det är ju sådär, alltså det är ju fortfarande en världsspelare, såklart Cristiano Ronaldo. Och det har de ju i den där truppen. Det gör ju liksom Manchester Uniteds placering och position ännu mer liksom prekär, såklart. För man ser ju att det här är inte en Cristiano Ronaldo totalt ur form. Det här är en Cristiano Ronaldo som fortfarande spelar väldigt, väldigt bra. Och vi vet ju att det är ju det han gör nu för tiden. Han blixtrar till en, två gånger, tre gånger per match. Och så gör han såna här grejer. Och det är det man har honom till. Det är lite som att börja varje match med 1-0 upp. Kanske inte på samma sätt som det var en gång i tiden i Real Madrid, när han i stort sett gjorde ett mål varje match.
Det var till och med fler.
Det var till och med mer än så. Men det kändes ju som att när Barcelona och Real Madrid på den tiden spelade, så började de alla matcher med 1-0. För man visste att Messi och Ronaldo gjorde varsitt mål minst i varje match. Riktigt så är det ju inte med Manchester United nu. Men de har ju den här spelaren som man vet kommer göra någonting varje gång han står på fotbollsplanen. Och det måste man ju kunna då agera på. Sen såg vi, jag menar, Tottenham hade en boll i mål tidigt i första. Den vinkades av för offside. Men den första målchansen, när Harry Kane vinner den nickduellen på den hörnan. Det är jag menar, när Harry Kane vinner en nickduell så nära mål på en hörna, då är det en stor målchans. Nu nickar han ner den till Romero som har sprungit offside på försvarsspelarvis. Men
försvarsspelarvis.
Han hade inte behövt göra det.
Nej, men det ska sägas. Jag tycker ändå att alltså, fram till det här Ronaldo-målet och 1-0-målet tycker jag ändå att Tottenham har ganska vissa. Alltså, det ska, Heung-min Son ser man ju vilka kvaliteter han har. Han dyker upp ibland. Den där situationen såklart är Romero vinkas av. Men det är ju, som Frida var inne på också, att då, luften går ju totalt ur sen. Det finns ju ingenting efter det på något sätt. Att de lyckas inte komma till något.
Höjbjergs städerska kanske är den som ska in.
Var inte det konstigt sagt, eller?
Nej, alltså, och det togs ju ur sitt sammanhang. Det var ju inte en kritik mot Nuno, det var en kritik mot spelarna.
Nej, men
det togs ur sitt sammanhang och presenterades som ett citat att där vi hade lika gärna kunnat tränats utav min städerska, eller min hushållerska, eller hur han uttryckte det. Men det handlade ju om att det ska inte spela någon roll vem som tränar, vi ska gå ut och göra 100% ändå. Vi, liksom, engagemanget och insatsen ska vara densamma oavsett vem som tränar, det var ju det han sa. Sen så togs ju det citatet.
Naturligtvis.
Naturligtvis, ur sitt sammanhang.
Jag uppfattar inte det så, men...
Du har varit för lite på Twitter senaste 36 timmarna, Frida.
Det kanske jag har inte hunnit med. Det har haft annat att stå i.
Ja, precis. Mycket tåg. Som sagt, vi vet inte vem som tar över Tottenham. En liten flagga då för Conte.
Det bli Conte. Nu kommer ju fler och fler med att Telegraph har Conte. Alltså alla...
då kör vi på Conte nu då. All in på Conte. Då vill jag ha Makoto. Jag vill att du tar ut en Conte start 11 för Tottenham.
Oj.
Till nästa match.
Ja, det beror på
vi vet ju hur han gillar att spela sin fotboll.
Ja, alltså frågan är ju liksom hur han formerar, vilka mittfältare han väljer. Och jag gissar väl på att sett till de som spelar nu, om man fortsätter med det, så är det väl Höjbjerg, Skippen, Dombele och tremanna mittfält. Mm. Inte omöjligt att tänka sig att Dele Alli smygs in där kanske som någon sorts, alltså med lite mer kreativitet. Men att det blir ett tremanna mittfält. Du kommer ha Emerson, Royal och Reguilón på varsin kant som wingbacks, en trebackslinje. Och då blir det väl Davinson Sanchez, det blir Romero och det blir... Ja, vem blir den tredje i det? Ja, det är Dyer såklart.
Ja.
Målvakt, Hugo Lloris, Kane, Son på topp. Lucas Moura får kämpa för sin plats.
Det är ett bra lag.
Och det kan funka.
Det är ett bra lag.
Alltså, jag tror att Conte med det materialet som finns på plats just nu så är det ändå det ett bra val. Och det är det bästa valet som är tillgängligt. För att uppenbarligen verkar ju alla toppklubbar ha jättesvårt att plocka in Erik ten Hag från Ajax. Men jag inte förstår varför han fortfarande sitter i Ajax.
Han sitter där antagligen för att han vill det.
Ja, förmodligen.
Han förlängde ju sitt kontrakt och sådär, så jag tror inte det har med det att göra.
Nej, men
det verkar ju som
inget...
att han väntar.
Han hade kunnat få, det är samma sak med Graham Potter.
Ja, det är klart,
det är två tränare som sitter och egentligen kan inte välja och vraka, för att många storklubbar sitter såklart på bra tränare, men som i framtiden kommer träna de största klubbarna i världen. Jag är inte ens bekymrad för det.
Alltså något jag var lite förvånad över dock var ju att alltså när jag pratade med Graham Potter för ett par veckor sedan så förnekade han ju att Tottenham skulle ha hört av sig till honom. I stort sett. Alltså att han menade på att det där var bara rykten om att han skulle ha varit aktuell.
Jag tror ju inte, alltså liksom, det vet jag inne på förut när vi pratat om Graham Potter, men att jag tror att det är väl den här säsongen beroende på vad som händer med Brighton som kan få honom till att bli den statusen vi pratar om honom just nu här.
Mm. Ja, nu tror jag ju efter den här matchen mot Liverpool och Klopp och Guardiolas hyllningar, och nu är han ju större än någonsin, och Daily Mail pratar om att han ska bli ny engelsk förbundskapten, och det har väl vi sagt i den här podden de senaste 4 åren. men vi kommer se den matchen, så att
Ja, vi kommer till den matchen. Vi konstaterar att Nuno har lämnat Tottenham. Manchester United vann den matchen. Ole Gunnar köper sig själv lite mer tid. Igen, det är så här det fungerar. Det är så här han fungerar och så här Manchester United har fungerat under honom. Han tar det här laget till liksom krisens verkliga brant. Och sen tar han en viktig meriterande seger och sen köper han sig lite mer tid. Och sen så... delar han supporterna igen i vanlig ordning. Det kommer vi fortsätta ett tag till. Oklart om han lyckas reda ut den här stormen hela vägen in i kaklet den här säsongen. Men man ska aldrig säga aldrig. För en vecka sedan så kändes det inte speciellt troligt. Nu känns det ändå 50-50 igen.
Fler liv än en norsk bondkatt.
Ja, exakt. Ska vi ta Liverpool-Brighton då, när vi ändå var inne på Potter. 2-2. Ja. Det var ju drömstart för Liverpool som öppnade sådär som de har öppnat matcher under den här säsongen. Två mål. Först Jordan Henderson, fint framspelad utav Salah, och sen Sadio Mané som överlag var pigg i den här matchen, tycker jag. Jag tycker han hittar mer och mer tillbaka till sin gamla form. Och 2-0, och sen så hade de ju trean inne, och det där är ju sånt där sliding doors moment i den här matchen. när Sanchez dräller med bollen framför eget mål. Mané störtar fram, stöter bollen i egen mål med handen. Och det såg man ju på Manés min själv.
Jag tycker den är intressant, alltså hans reaktion där. Vad tycker vi om den? För att alltså, han är ju uppenbart medveten om att han gör det här målet på ett regelvidrigt sätt.
Ja,
men absolut. Han väntar in på något sätt var...
Ja, det är klart han gör.
Men det är väl klart ska hålla upp händerna och bara... Nej,
förlåt, blåsa av det. Alltså, har du sett Sadio Mané spela fotboll innan?
Nej, jag vet. Jag tyckte det var lite en rolig situation i alla fall, när det är så uppenbart att vanligtvis brukar ju liksom folk liksom bedyra sin oskuld i det sammanhanget. Nej, det där var ingenting liksom. Men det var liksom, Mike den gick ut och bara så här, jo, jag vet att det var.
Ja.
väldigt
och det var ju tydligt. Men där var ju liksom en centimeter mer fot på den bollen, så styr han ju in den direkt, och då är det 3-0, och då är ju den här matchen över. Istället 2-1 till Brighton kort därefter på, är det ett inlägg eller ett skott? Vi är oense här, Frida, vad tycker du?
Jag kommer inte beskriva situationen nu, jag vet inte, men jag kommer ens ihåg hur det gick till.
Ja, men det är ju när Nkomoepo slår till på ett tillslag över straffområdet, Alisson en bit utanför och liksom blir lobbad, jättevackert.
Han blir lobbad i bortre krysset. Jag menar att det är ett lite felriktat inlägg, för de har en spelare
eller
som är...
Eller har ni uppe och pratar om Nkomoepo?
Ja.
Ja, okej. Okay. Ja, men det tror jag nog är...
Det är högt medvetet.
Jag tycker att det är, okay, medvetet.
Okay.
Nej, så tycker jag det är inlägg. Det är väldigt uselt sådant.
Definitivt ett av de snyggaste målen den här säsongen, lär det väl vara.
Men att han slår på en touch också. Att det känns som att det finns en sån tanke. Liksom, att men där ser jag, nu kör vi. Och sen, jättevackert mål.
Det blir ju ett vackert mål. Så är det ju, absolut. Den kunde ju inte gått bättre mellan Alisson och ribban där. Och då är de ju tillbaka in i matchen. Sen så står det 2-1 i halvtid. Sen kommer Liverpool ut igen och med högt tempo, och Salah gör 3-1, vinkas av för offside. Och sen är det som att luften går ur Liverpool och Brighton tar över matchen därifrån, Frida.
Ja, alltså det är ju Liverpool som bjuder in Brighton i den här matchen. Men jag tyckte också det var ganska smart att ha Trossard som en sorts falsk nia och sen fylla på med mittfältare, för att det kändes lite grann som att Liverpool visste aldrig riktigt vem de skulle gå på, för att ena sekunden så var det Lallana som kom med bollen och andra var det Bissouma som drog på något avslut, och så hade man Mbeppo då också såklart som hamnade i målprotokollet. Så att det blev väldigt många spelare att hålla koll på. Jag tyckte att Kukurea också var bra i den här matchen och gav ju verkligen Alexander Arnold den matchen, inte minst. Så att de har ju, han är ju duktig på att sätta matchplaner på det här sättet. Det var ju anledningen också till att Klopp hyllade honom så mycket efter matchen. Att
och lite före matchen ska jag säga. Klopp har varit väldigt, väldigt tydlig i sina hyllningar till Graham Potter.
Ja, och det är väl lite grann för att alla Brighton-spelare vet på något sätt alltid vad de ska göra och var de ska befinna sig. Och det är ju någonting man kan säga i andra lag ibland, att de kanske inte riktigt greppar vad deras tränare vill. Men uppenbarligen är ju Potter så otroligt pedagogisk att han kan förmedla sina instruktioner till spelarna och att de sedan utför dem på bästa möjliga sätt. Och ja, de hade ju faktiskt kunnat vinna den här matchen med lite flyt. De hade ju ändå en hel del avslut ju. Faktiskt. Å andra sidan så har de ju tur där att Manés mål var bortdömt också, så att ja.
Ja, precis. Nej, men i slutändan med tanke på det är ju varsin halvlek på något sätt, för att i första halvlek är Liverpool betydligt bättre än Brighton. Det tycker jag är där såg det mer ut som väntat i hur mycket man skapar och Brighton har visserligen ett skott i stolpen. Ja, som Alisson tippar i stolpen från Bissouma. Men det är ju liksom inte någon riktig chans. Det är ju ett skott från väldigt distans som håller på att gå in. Men det är väl egentligen det enda de skapar Brighton före 2-1-målet då. Men så jobbar de sig in i matchen. Och det är tydligt, framförallt på Brightons 2-2-mål, hur de har dragit isär. För så taggig har inte jag sett Liverpools backlinje på väldigt länge. Det är ju otroligt. Och det ger jag Brighton, för att de gör precis som du säger där, Frida, när Trossard droppar ner, och de överbelastar på helt rätt yta, vilket gör att Konaté stöter bort sig, Van Dijk hamnar på Melli, så de spelar sig igenom det mittfältet där Henderson också kommer fel, Curtis Jones är för långt från situationen. Det är
Du kommer ihåg också förra mötet på Anfield. Det var ju likadant. Det här med att då var det ju Burn som tog sig in i rätt ytor hela tiden. Alltså Potter är ju väldigt duktig på att identifiera dem.
Han är en slug taktiker och väldigt duktig på att utnyttja motståndarens svagheter och göra det väldigt svårt. Det var imponerande utav Brighton i den här matchen. Vi tar oss vidare till Leicester Arsenal. Du var där, Frida.
Ja, kan ni fatta det? Att jag först var där och sen var jag på Tottenham Man United.
Hur fan gick det?
Hur långt är det mellan Leicester och London för en icke?
Tar ungefär en timme och fem minuter med
tåget.
Tåg.
Normally, being a little extra might be a bit much, but not when it comes to healthcare. That's why UnitedHealthcare's Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, supplement your primary plan so you manage out-of-pocket costs. Learn more at uh1.com.
Ja,
och då ska man räkna in lite så här också transport till från tågstation
och sånt. Plus att jag jobbar ju ganska länge efter matchen, först ju i Leicester. Och sen ska man ju ta sig till tåget och det tar typ 25 minuter, 30 minuter att gå. Jag träffade Glenn Strömberg i katakomberna på Tottenham Stadium efter matchen. Och han kunde inte förstå hur jag hade hunnit. Alltså för honom var det helt sjukt.
Ja, men det är lite sjukt.
Ja, det är imponerande. Det är som de här liksom man läser ofta, mitt Twitterflöde är ju ganska liksom Spanien inspirerat och det är många av de här liksom La Liga-kodrarna som alltid ska åka mellan arenor genom Madrid och sånt där, inte en stor grej av det. Så att det känns rörigt, om inte annat.
Jag kan ju säga att mina fötter blödde bokstavligt talat alltså, när jag tog av mig skorna när jag kom hem sen. Så att det var ju inte som att, ja, man mådde ju inte bra efteråt. men det var väldigt kul, jag är väldigt glad för att det var ju två riktigt, riktigt bra matcher.
Ja, verkligen. Nej, men det säger ju nog, för er som mest... turister i Storbritannien på 90-talet och tidigt 00-tal så har den där alltså järnvägen förbättrats lite sen dess. Nu är det faktiskt väldigt, väldigt smidigt att ta sig runt i England med tågen. Ja. Det har det inte alltid varit, så kan jag säga.
Men det har sagt inget taget från liksom, bedriften med att ta sig från Leicester.
alltså hade det varit för 20-25 år sedan hade det varit helt omöjligt, så mycket kan jag säga.
Ja, det är väl lite det där också som
vilket
folk kanske glömmer.
Tåg som gick rätt.
Nej, det är väl lite där som folk kanske glömmer ibland också att när man, alltså London är ju så fruktansvärt stort, så att även om du befinner dig på rätt sida om London så tar du ju ändå en timme liksom att ta sig till sin slutdestination, så att det är väl kanske snarare att vara imponerande från det att jag kom till King's Cross att jag hann ta mig dit.
Exakt. Det är groteskt stort London. Till matchen i alla fall, stor matchhjälte blev ju Aaron Ramsdale med årets räddning inte minst, men väldigt mycket mer. Vi har varit inne på vi var ju skeptiska till den här värvningen. Jag var skeptisk till den. Jag var tydlig med att jag var skeptisk till den i CD-podden framförallt.
Ja, men jag vet att jag minns att då var det i för sig lite för att vara djävulens advokat i sammanhanget. Man satt och försvarade och försökte hitta rim
och
reson.
Och det är för att jag alltid är, för du alltid ska vara emot mig. Det är ju så också, att jag är på en sida, sen är du på den andra. Det är ju så 9 gånger av 10.
Jag?
Så jag nej.
Makoto.
Jag minns ju specifikt att jag tyckte att det var förståeligt att man la så mycket pengar för att man var tvungen att ta in en målvakt. Och jag har alltid tyckt att Aaron Ramsdale har varit bra.
Fast i Ramsdale-fallet vill jag ändå, nu får väl folk som vill liksom hitta svaret här bara logga tillbaka till Sillypodden, men där vet jag ändå kunde se rim och reson i att man betalade de pengarna för en målvakt. Sen att det var den målvakten, där kan jag ha ifrågasatt där och då, absolut. Men att det var en engelsman, att det är en landslagskeeper och så vidare. Sen med facit i hand att det skulle bli så här bra, det trodde man ju inte.
Han har ju överträffat förväntningar, och jag tycker faktiskt att du har ju varit väldigt bra på att hylla honom den senaste månaden, så jaja. Att det är ju inte som att vi har suttit här och
Nej,
kastat honom under bussen.
Det är också vår uppgift att tycka saker och att på något sätt peta på grejer och ställa frågor, så är det ju.
Herregud, kom ihåg när jag sa att Sörlott, att han skulle bli någonting. Det var ju kanske inte det. Eller Mavropanos för den delen. Vänta för honom då. Mavropanos.
Och jag tycker både Tomiyasu också har varit otroligt viktig för Arsenal sen han kom in. Bara det att vi inte pratar om högerbacken längre.
Det gör mig så glad. Av förklarliga skäl.
Men bara det att det inte liksom finns liksom ett stort problem på högerbacken i Arsenal.
Ja, och att han kan vara lite mer defensiv och så fokuserar man på att ösa framåt på vänsterkanten istället. Det är väl det backlinjen har behövt lite grann också. Alltså lite bättre understöd på det sättet. Mm. Jag tycker ju att alltså, första halvlek här gör ju Arsenal allting rätt. Alltså de utnyttjar sina styrkor. Leicester släpper in två väldigt taffliga mål. Alltså, de är ju kända för att släppa in mål på hörnor. Men det får inte riktigt gå till på det där sättet. Även om det ska sägas att det är ju ingen slump att det blir så många hörnmål nu, tror jag. Alltså, nu fick vi se Gabriel med ett hörnmål. Vi såg Chambers hoppa in och nicka in en boll direkt mot Leeds tidigare i veckan. Vi såg Partey dra in ett nickmål också. Det har ju säkerligen att göra med att de har en ny set-piece-coach i Nico, som de kallar honom. Och Chambers hyllade ju honom också efter matchen mot Leeds och sa att han såg till mig exakt hur jag skulle springa. Och intressant också för att jag satt precis bredvid Arsenals bänk i andra halvlek. Och Arteta skrek ju på honom hela tiden. Liksom, Nico, Nico. Alltså så fort det var någonting. Så fort det var ett inkast eller en hörna eller en frispark. Så att det verkar som att han har fått ta väldigt stor plats och att det ger utdelning för dem också. Det är inte som att Arsenal har varit kända för att göra en massa nickmål. Så att de får ju verkligen en drömstart där. Och sen den här kontringen sen. Det är klart att Arsenal gör ju det jättebra så bra de kan, men det är ju också taffligt från Leicester. Alltså när Saka kommer med bollen där på kanten, han har bara en spelare att slå den till och det är Lacazette. Och ändå lyckas man inte liksom stoppa upp den där passningen. Och sen Luke Thomas med en konstig rensning och så, och så blir det 2-0.
Och sen tar ju faktiskt Lacazette ett lite konstigt beslut när han får bollen där och springer rätt in i... Ja, men där backarna står. Alltså han försöker då med den farten han har liksom dribbla sig igenom. Det är ju han gör det svårt för sig Lacazette men får ändå med sig bollen. Leicester lyckas ändå inte reda ut det trots att det egentligen kanske är ett felbeslut av Lacazette först. Så vinner de ändå tillbaka bollen. Sen är det ett jättefint avslut såklart av Smith Rowe.
Och sen i andra halvlek då så gör de ju, alltså Brendan Rodgers, då gör han ju en förändring. Alltså att istället för trebackslinje så går de ner på en fyrbackslinje, slänger på Ademola Lookman också. Och då får de helt plötsligt det här trycket på Arsenal. Och det är ju då Ramsdale verkligen storspelar och håller kvar i matchen. Det är ju svårt att säga när man leder med 2-0, men han såg till i alla fall att de inte kom i kapp. Och sen är det ju faktiskt, ska jag säga, som har varit på Ödegård väldigt mycket att i de fallen är han ju faktiskt bra att slänga på för att han bromsar ju in hela spelet. Så att när han kommer in där i, vad blev det, mitten på andra halvlek, så kommer han in och så lyckas han hålla i bollen lite grann. Och då känns det som att Arsenal till slut får andas lite. Och då känns det ganska snabbt som att de kommer nog greja det här ändå och plocka hem 3 poäng. Så att, det var, jag tror, eller Arteta var ju nöjd efter matchen, förutom den där lilla perioden då precis efter halvtid, när det var lite anstorming. Men å andra sidan så har ju Leicester ett väldigt bra lag, så att man kan väl inte vänta sig något annat heller.
Det här kanske är en ganska självklar spaning för vissa, men det är intressant det med just att liksom Ödegård kommer in och bidrar så mycket till att försvara en ledning. Att det är ganska underskattat det med att kasta in en väldigt bollskicklig, bolltrygg, offensiv spelare bara för att få andrum. Mm. Att
jag vet. Väldigt mycket Guardiola över det.
Ja, men alltså jag minns till exempel
Artetas Guardiola-arv.
Om jag drar en liksom liknelse till en Hammarby-match i Damalsvenskan som jag såg igår när Hammarby ledde ganska stort och Madeleine Janåga har gjort liksom fantastisk match. Men där hon nästan mest bidrar med att hon går omkring och i princip bara plockar bort 10 minuter på att ingen kan ta bollen av henne. Mm. Och den liksom, hon är ju framför en offensiv spelare och liksom den typen av, alltså att du har bollskickliga spelare kvar på en plan för att hålla i boll och andas ut och liksom bara frustrera ett motstånd som jagar en kvittering. Det är så otroligt underskattat att göra ett sånt drag, tycker jag. Sen, som du också var inne på, Frida, Aaron Ramsdale, det blir ju väldigt lätt att man har fokuserat på den där frisparksräddningen som är helt, den är ju helt utom denna planet. Att han får upp en hand där och petar den här bollen i ribban, men det är ju i övrigt också en helt fantastisk match han gör. Bernt Leno har en del att fundera på, om vi säger så.
Mitt favoritögonblick med Ramsdale i den här matchen, det är när han ropar, jag tror det är åt Lacazette.
Aubameyanger,
kom hit, närmare, in i ytan, och vänta. Och sen så bara drar han en sån flack utspark. som går längs med marken och sitter, ja, sitter på snöret, alltså stenhård på fötterna på Aubameyang, och har där passerat två stycken presslinjer. Alltså hela anfallet och mittfältet har han liksom slagit med den utsparken utan att det ska bli nickduell eller någonting. Det är en det är en annan nivå av, och annan typ av målvaktsspel som verkligen en sån tränartyp som Arteta har mycket nytta av.
Men det är ju väldigt
intressant också med de som försökte få, alltså Ramsdales räddning där på Madisons frispark, att säga att nej, men det är en standardräddning för målvakter. Då tror jag verkligen att man underskattar vilken kraft den bollen kommer med.
Ja, den är stenhård. Alltså,
det är klart att den inte sitter ute i hörnan, men det är ju samtidigt, det är ju en fenomenal räddning. Så det var skönt att Peter Schmeichel, som ja, alltså han borde ju vara lite bias egentligen i den här matchen, att han faktiskt gick ut och sa att det var den sjukaste räddningen han hade sett på ett par år. Så att det är ju inte min statement på att det faktiskt var det.
Han borde veta.
Ja, han borde veta. Det är svårt att säga emot honom, så känner jag rent spontant.
Alltså det, man måste ju också ge, alltså det, vi har varit inne på, men alltså cred till hur Arsenal hanterat det här fönstret i efterhand nu på något sätt. Att man satt och var fundersam, har de värvat rätt typer av spelare? Ja, Ramsdale uppenbarligen, ja. Tomiyasu så uppenbarligen, att de liksom också valt en högerback som även kan spela mittback. Ganska tydligt verkar det ju som att vi har sett det. Visst. Och Tavares som man också värvar in ganska liksom okänd innan.
Fantastisk stundtal. Han hade en soloräd i första halvlek där. Jag satt och nästan skrek för mig själv i soffan. Hela vägen!
Hela vägen! Jag kan se framför. Jag vill... Sitter där ute i skogås där i soffan. Ja, men alltså att du har ett alternativ till en liksom otroligt tydlig offensiv vänsterback som kan alternera med Tierney där. Och det är liksom Lokonga som kommer in, som jag tycker ändå, alltså sett till vad han har gjort innan, tycker jag ändå att jag såklart han ger åt, både blandar och ger lite, men fortfarande håller en ganska bra nivå. Kommit in i det här laget och tar liksom mycket plats redan nu. Man väljer att köpa loss Ödegård för de egenskaper man har. Tycker det är ett kanonfönster. Ja.
Och har fått ett mittbackspar White och Gabriel som...
White blir ju bättre och bättre också, vilket är skönt. Ja. Skönt att se att han liksom börjar smälta in i det lite grann. Och Ödegård är väl egentligen honom, tror jag, som de flesta fortfarande vill se lite mer av. Men som sagt, spelar han på det här sättet med Lacazette och Aubameyang som en dubbel där fram, då passar han ju i de lägena att komma in när Lacazette har kört slut på sig själv, alternativt att man behöver hålla i bollen lite grann.
Precis. Ja, imponerande för Arsenal som tar kliv uppåt i tabellen då. De ser mer och mer svårslagna ut. Och, Arteta, kanske för första gången sedan han kom till Arsenal, har ett lag som han verkligen kan jobba med utifrån sin egen filosofi. Det ska bli intressant att följa Arsenal här och se ifall...
Tabellen är ju otroligt intressant nu.
Ja.
Efter den här helgen.
Verkligen. För vi hade en megaskräll. Vi hade en megaskräll i Manchester när Crystal Palace åker och hämtar tre poäng av Manchester City. Fenomenalt.
Alltså jag förstår ju såklart vad du
låter
menar.
Som jag, men alltså det är ju, jag vet inte, på kupongen, hur många hade Crystal Palace-seger här? Jag vet inte.
Nej, alltså jag förstår ju absolut vad du menar. Men är det något lag som man tänker att, nej men de kan nog, alltså de har möjlighet att skrälla? Då var det nog ändå så här, ja men Crystal Palace var ju definitivt en kandidat där ändå. Mm. Och det är detta trots då att de har legat ganska långt ner i tabellen. Och vi pratade ju om det förra veckans avsnitt, att de inte riktigt har fått med sig poängen. De har inte haft flytet på sin sida. Och det var så intressant att det var just det som Vera påpekade efter matchen, att den här gången så hade de marginalerna på sin sida. De fick domsluten med sig.
Det
och då,
fick de verkligen.
Då går det så här.
Vad tycker vi om det röda?
Ja. Många sådana situationer just den här helgen. För vi hade ju en i Leicester-matchen också, där Johnny Evans möjligtvis ska ha ett rött kort. Det tyckte Arteta inte minst. Han blev fullkomligt galen. Tappade det helt. Och jag kan ju förstå det, för att Aubameyang blir ju sista man där ju. Mm. Så då är det klart att han kanske ska ha det. Ska Laporte ha det, så tycker jag att han också ska ha det på något sätt. Vi hade ju en situation också i West Ham-matchen ju, som var lite liknande där med Esri Konsa.
Alltså för effekten av det Laporte gör är ju, ja, han stoppar ett friläge, han är sista man när förseelsen sker och det blir ett rött kort. Men jag tycker också ganska uppenbart situation att Laporte har ingen aning om att han är sista man när han vänder om i det här läget. Att det är ju precis som backlinjen har precis flyttat upp i princip. Och sen plötsligt så, oj då, jaha, jag var sista man. Och sen tycker jag att, ja, alltså tilltaget när han drar ner honom, ja, absolut att det är kort och frispark. Mm. Sen det röda.
Det är väl att man känner kanske lite grann att det är ju rätt enligt regelboken. Man, alltså ett rött kort blir ju så förödande ofta. Det förstör ju lite grann en match på något sätt. Och just därför kan man väl känna ibland att det är ett väldigt hårt, ett hårt straff. Men samtidigt så ska man gå efter regelboken, då är det väl rätt.
Sen ska man ju, även om de är en man mindre, så jag blev fascinerad att se försvarsspelet på 2-0-målet. Alltså, ja. Vad gör de?
Nej, alltså... De blir rädda. Alltså, vad ska vi säga, att Wilfried Zaha gör en väldigt bra match här. Och han är ju livsfarlig. Min favorit är ju det målet där han kommer fri men sen vinkas av för offside. När han kommer helt fri och väljer att slå det mellan benen på Ederson och lyckas. Nu vinkas det ju av så att det blev inget mål. Men det är ju så att spelare med självförtroende. Och Wilfried Zaha i självförtroende som också har lite lekkamrater nu. Jag menar, Gallagher, jättebra. Jag vet inte, det känns som att kan man få lite fart?
Olise var ju också bra när han kom in. Låg och var ju också delaktig i 2-0-målet.
Men det är väl han som är helt ensam där när de bestämmer sig att vi skiter i den här killen som kommer in springande i straffområdet. Ganska långsamt, han joggar ju i princip in i den där ytan. Mm. Får stå där och vinka ganska länge liksom. Titta, här är jag själv.
Ja, men jag tycker ju någonstans att nyckeln är Gallagher på något sätt. Alltså, visst, ja. Wilfried Zaha var bra i den här matchen, men det är återigen Gallagher som är så otroligt välpositionerad alltid. Alltså, han är där uppe, han är där nere på planen. Han är en av de spelarna som ser till att de behåller bollen inom laget, att de liksom bygger upp sina anfall, att de är så bekväma med att spela ut kort från målvakten. Alltså, jag tror att han har stor del i det också, att han hela tiden är tillgänglig för att få bollen. Så att nej, Vieira ska ha stor cred. Och det är ju intressant det här också med att spelarna ska ha så otroligt stor respekt för honom. För det är ju en sån grej som jag tror är så viktig inom toppfotbollen idag. Just det här med vad du har för CV, både som spelare i många fall och inte minst då tränare. Och Vieira har väl inga... Alltså, det är ju inget bländande CV rent tränarmässigt, men jag tror att alltså, den personen som han är och så bra som han var under sin egna spelarkarriär, då för man på något sätt respekt med sig in i omklädningsrummet. Jag tror det är det vi får se också. Alltså, uppenbarligen är han också väldigt duktig på att instruera sina spelare och få dem att dra åt samma håll. Och kanske kan det vara så att Vieira, kan han ersätta Guardiola i framtiden? För Guardiola kommer ju försvinna på eget bevåg, säkerligen, inom ett par år. Det är inte omöjligt då att Vieira kanske blir en kandidat.
Ja, vi får se. Då får han fortsätta göra den här typen av insatser för Crystal Palace, tror jag. Det stämde den här matchen, helt klart. Ska säga. City hade ju också ett mål väldigt knappt avvinkat för offside på Phil Foden. Och så vidare. Det är klart, då ska man slå Manchester City på bortaplan, då ska man ju också ha marginalerna på sin sida. Det är ju inte, det är inte konstigare än så. Fler matcher och fler marginaler. Vi måste säga något om Aston Villa West Ham. West Ham som fortsätter att, de har kommit igång nu. Nu börjar de dundra uppåt i tabellen här. Ligger på samma poäng nu då som Manchester City.
Det är helt otroligt.
På fjärde plats efter 4-1, ja, borta mot Aston Villa i Claret and Blue derbyt.
Men det som är mest fascinerande, det är ju att de lyckas bolla alla de här turneringarna. De slår ut Man City från ligacupen som de har vunnit 1000 gånger i rad ungefär. Och de går starkt i Europa League.
Slog ut Manchester United före dess ur ligacupen.
Manchester United, precis. Mm. Det är ju, alltså jag kan inte fatta att de faktiskt lyckas, alltså att David Moyes lyckas på något sätt ändå balansera det här och att de liksom kan, att de kan prestera match efter match. Men man tänker sig att någon gång i vår, alltså till, framåt vårkanten, så borde vi kanske se alltså, lite effekt av det här att de har kört slut på sig lite grann. Men just nu fungerar det ju hur bra som helst och de förtjänar det ju också på något sätt. Nu var det ju en stökig match fram mot Aston Villa med rött kort där också på Konsa och så.
Och men, 4-1 kanske inte riktigt speglade matchbilden heller. Jag tycker att Aston Villa är med i den här matchen ganska länge och Ollie Watkins hotar ju hela tiden. Han är riktigt bra. Men matchens spelare utan tvekan Declan Rice.
Han är i bra form nu.
Vilken spelare han har utvecklats till.
Ja, det känns ju fint ju, för det är ju en sån spelare som folk kanske inte har varit riktigt övertygade om. Och det har säkert att göra med vart han kommer ifrån, att det är lite det här syndromet att man får för sig att engelsmän övervärderar sina egna spelare, vilket antagligen är sant. Men Declan Rice är ju på riktigt och det har han ju visat verkligen den här säsongen, inte minst när Sucek, när han kanske inte har riktigt sett ut som sig själv, då har ju verkligen Rice fått glänsa ordentligt och man märker ju det, vilket självförtroende han har också, som när han ropar till sig bollen där vid målet, alltså hur han vill ju verkligen att Benrahma ska passa honom den där bollen, alltså han är desperat efter det, då är han ju en bra bit utanför målet, men han har så mycket självförtroende att han vet att får han en bra träff så kan han göra mål. Och den sitter ju verkligen ute vid stolpen avslutet.
Känns ju spontant som att
Martinez borde haft den, kan jag tycka. Men,
men tror du inte att den är så pass långt ut att det är för svårt att nå den?
Ja, det är alltså uppenbarligen. Alltså, Martinez är en duktig målvakt och han räddar den inte. Jag tycker att han är lite sent iväg i fötterna där. Han har inte riktigt...
Är han för kort?
Han är någon centimeter för kort eventuellt.
Nej,
nej. Men angående Rice, så på något sätt alltså att han är en väldigt kapabel, duktig mittfältare, man vet att innan när han har ryktats i lag som liksom Chelsea, United och så vidare med skäl. Det känns som att det han är på väg att göra nu, så bygger han på något sätt visat att jo, det ska inte bara vara några rykten. Jag är en sån spelare som skulle gå in och förbättra de här lagen.
Declan Rice i Manchester United just nu hade gjort det laget dubbelt så bra. Alltså, rätt upp och ner. Han är ju dessutom en sån naturlig lagkapten. Han är lagkapten i det här West Ham. Och han är, vadå, 22 år gammal. Och han har varit, och det är liksom, det är inget snack. Det är inget snack att han är ledaren på planen.
Mark Noble.
Absolut, men Declan Rice har den där egenskapen, han har det självförtroendet, den utstrålningen som en lagkapten, det är liksom, det är så mycket som är naturligt med hans sätt att spela fotboll på, han är så stark, han är bollvinnare men också en bolltransportör och en framspelare och målskytt och ja. det är ju en komplett spelare i den positionen verkligen.
Måste prata lite om utvisningen också. Jag tycker nästan att Courtney House, alltså det är ju han som ska bli utvisad. Alltså det var ingen snygg armbåge där på
stökig situation. Det är så många olika situationer och det är som att domaren får bara välja en. Och göra något av. Ja, men det är en sån här typisk situation som ofta blir fel liksom. Men domarna måste bara fatta ett beslut och det är så mycket olika grejer som händer. Rött kort blev det då.
A lot can happen in 3 years, like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly 3 years in some states. Learn more at uh1.com.
Konsa.
Måste ju bara, nu hoppar jag kanske tillbaka lite här, men att City faktiskt åkte ut Carabao Cup måste ju ändå vara den tyngsta förlusten för dem den här säsongen, med tanke på att det ändå var på tapeten att de kunde bli historiska mästare innan den då byter namn från Carabao Cup till något annat igen. De kunde bli de enda mästarna av Carabao Cup genom tiderna. Det blir de inte nu. Det var en
knapp förlust också, får man ju säga, med straffläggning och sådär.
Ja, så var det.
Phil Foden som missade.
Mark Noble också, som på tal om, som ändå sätter en straff här och revanscherar.
Sätter alltid sina straffar.
Gör han ju inte uppenbarligen.
Han har missat en gång.
han har missat en gång på 1000 har han missat. Vi går vidare till Newcastle, för om det har tajtat till sig lite i tabellen så gäller inte det första platsen, eftersom både City och Liverpool tappar poäng, så betyder det att Chelsea drar ifrån efter 3-0 borta mot Newcastle. Som det är klart inte den här matchen de ska börja jaga ikapp placeringar i Newcastle, men förr eller senare måste något börja hända. Alltså, de blir ju överkörda här igen.
Alltså Reece James tillslag.
Ja, han skjuter hårt.
Ja, men alltså också med båda fötterna. Alltså sättet han på liksom 1-0 vänder till att börja med. Man tänker att ja, men nu kommer han dra en sån här ytterbackshöger volley som alla ytterbackar som springer in i straffområden gör. Men när han liksom kylig vänder bort och sen, jaha, han har en vänsterfot också. Han bara kan dra den rakt upp i krysset som att ingenting har hänt. Och sen då andra avslutet också må vara typ öppet mål. Men det är inte lätt att få ner den där bollen med den kraften och dra den i nättaket på det sättet han gör.
Jag var på Kingstonians match för mitt non-league-lag tidigare i veckan. Och Reece James var också där. Ja, det är ju hans moderklubb. Aha. Så att han brukar faktiskt dyka upp liksom hans syra Lauren James som också spelar för Chelsea numera.
Fint.
Så att det är lite fint att se, för att jag tycker det visar på något sätt att man har en genuin kärlek till fotbollen. Och det känns som att Reece James verkligen har det. Han verkar ha en väldigt bra familj också som är väldigt stöttande och läser ett par intervjuer med hans pappa och sådär. Och liksom har ju som sagt då Lauren James också som är en väldigt duktig fotbollsspelare. Så att nej, han har ju verkligen utvecklats, blivit en av deras viktigaste spelare egentligen nu, Chelsea. Och jag vet att jag sa det eller nämnde det i någon podd för ett par veckor sedan, att Tuchel ofta är på honom om att ja, men du måste ligga högre, ligga högre, ligga högre. Och man förstår ju varför han vill det, för att då finns det ju så mycket ytor för honom att utnyttja. Och precis som du sa, Makoto, så har han ju det där tillslaget som gör att hamnar han i en sån situation, då kan han dra in den bara. Plus att han också har blivit så mycket bättre defensivt den senaste säsongen egentligen. För där tyckte jag inledningsvis att han brast lite grann. Men nu är han superstark i princip alla situationer. Så att nej, även om Jones säkert var nöjd efter första halvlek att Newcastle hade lyckats hålla tätt, så blir det ju lite grann att det är svårt att stå emot när James får den typen av lägen. Mm.
Alltså, nu ser man ju fram emot, om ni inte har gjort redan, det här Kingstonian-repet med Reece James. Det får du ju lösa nu, Frida.
Ja, alltså det är Premier League-spelare. Man går ju liksom inte fram och stör dem. Det funkar inte riktigt så.
Ja, jag tänkte väl att
Kingstonian-repet med syskonen James, såklart. Det är ju...
Ja, jag tänkte... nej, men det är faktiskt. Det är ju lite intressant ju. Mm. Och lite fint.
Jag menar, det är ju... Ja. Vi hade Longstaff förra säsongen, så får det bli syskonen James den här som vi fokuserar på.
Jag kör ett syskonpar varje.
Ja, men hockey Longstaff är något av det roligaste jag läst. Liksom.
Otroligt konstigt. Det var nu efter förlusten mot Chelsea också, tror jag.
Ja, det var det.
Faktiskt. Ja, fast på Stamford Bridge då. Konstigt
på tal om Newcastle då, som ju var bedrövliga. De höll ihop det hyfsat i första halvlek. Det stod ändå 0-0 i halvtid. Men det är ju... De bjuder på så mycket och det jag vet inte. Det är ju inte ett lag som hänger ihop. De behöver få in
Saudier.
Energi. Nej, de behöver få in en ny tränare.
Ja, det är också. Det blir ju inte Conte i alla fall.
Nej, det blir inte Conte. Frågan är vem det blir.
Paulo Fonseca kanske.
Ja, eventuellt.
Varför inte? Faktiskt.
Han har ju varit
bara inte bli Graham Potter.
Det blir han inte. Han är inte... Nej, men alltså jag tror jag... Graham Potter är smart. Han vet när han ska ta nästa steg.
Han vet också hur mycket skattkista han skulle få jobba med för att bygga en trupp.
Jag tror inte att det lockar honom lika mycket som andra.
Jag tror inte det heller. Han är inte den typen av människa. Han är ju lite grann den här, vilket jag alltid har beundrat med honom också, att vet att man kan säga att man tar en dag i taget, men Graham Potter tar verkligen en dag i taget. Han tittar alltid väldigt kortsiktigt på allt. Så när man frågar honom om framtiden och sånt, så ser han nästan chockad ut. Alltså så här överrumplad han var framtiden. Nej, men han tänker ju liksom kanske en vecka framåt i tiden istället för ett år eller två år. Och det tror jag är en nyckel när man är en Premier League-tränare. För att vi vet ju om att en match kan förändra allt. Fråga bara Solskjaer liksom.
Ja, verkligen. Shoutout också till Tuchel som spelar på, alltså Loftus-Cheek och Ross Barkley får ju liksom speltid i det här laget nu. Det gör en ju lite glad.
Faktiskt. Ja, det har på något vi sätt faktiskt fått sen, ja, men det, sen efter Juventus-matchen när de fick komma in och faktiskt var alltså väldigt bra i den. Alltså de kom in med lite energi i alla fall och efter den matchen så har de ju faktiskt fått sina chanser.
Ja, även Hudson-Odoi. Det här är ju som spelare, vi hade på något sätt räknat bort ur det här Chelsea-projektet som värvades så dyrt och tungt för, inte minst förra sommaren, men...
Man undrar vad Saul tänker om sin enda start, alltså.
Ja, alltså, precis. Det är ju för att han har underpresterat också. Han räcker ju uppenbarligen inte till. Och det i sin tur har ju gjort också att då blir det ju mer speltid för de andra.
Det är ju fascinerande ändå att det här är en spelare som ändå liksom, man kände som en halv miljard var ju underkant för 2 år sedan. När han var i Atletico och hur han ändå har på något sätt gått ner sig och hur han är så otroligt långt ner. Liksom man ser som ett tecken att ja, den här matchen var avgjord, när man ser att Saul har bytt in i minut 88. Ja, då var det ju klappat och klart i sånt fall.
Tänker du på Malmö-matchen?
Ja, jag tänker på att han bytte in här mot Newcastle också. Sent, efter Barkley och Loftus-Cheek också. Men,
han kom ju in mot Malmö också, det också. Lite, tror jag skrev det i min kronika också, att när han kommer in då vet man att då finns det ingen återvändo. Då kommer Chelsea att vinna matchen.
Jag tycker det är tragiskt faktiskt, med tanke på att liksom, man vet hur mycket kvalitet egentligen finns i den. De fötterna.
Men kan det inte bara vara så att tempot är för högt? Ja, det hör man ju alla säga. Alltså, Thiago Silva sa ju samma sak när han kom till Premier League, att han var lite chockad i början över att tempot var så högt. Nu är Thiago Silva en så pass bra spelare att han har ju lyckats anpassa sig och är ju sensationell varje gång han spelar ändå. Men det verkar väl som att det är ett större kliv än man kanske tror ibland.
Fast det här är ju inte liksom någon sån här anonym finlirare från Levante mittfält de har plockat in, utan det här är ju liksom, det här är ju en spelare som var bärande i ett lag som var ett av världens bästa för bara några år sedan.
Sen har han får ju ingen tid på bollen. Han får ju ingen tid på bollen här. Så de är ju på, här är ju spelare på honom direkt. Jag minns det i matchen mot Aston Villa, att då var ju McGinn var ju på honom. Varenda gång han fick bollen så var McGinn där direkt och högg. Och han klarade ju inte av det. Alltså han blev ju så stressad.
Nej, men det är också, är det konstigt?
Ja. Ja. Det är konstigt. Vi har några matcher kvar, vi får bara redovisa dem då, därför att klockan har sprungit ifrån oss, vi måste svara på några frågor. Det blev mycket Tottenham och Nuno såklart. Idag, vi konstaterar att Burnley slog Brentford rättvist.
Skönt för Sean Dyche.
Ja, Maxwell Cornet, vilken värvning. Hur fan kunde de, att de bara nö på honom. Han ser ju hur fin ut som helst och fint målet av Chris Wood också.
Lite underskattad.
Spännande. Målet av Saman Ghoddos. Jättefint mål. Saxsparken där i...
Betyder ju dock ingenting.
Det betyder ingenting, men ett fint
hans
mål.
Första Premier League-mål.
Hans första Premier League-mål kunde varit fulare. Vi noterar också att Leeds slår Norwich. Alla slår ju Norwich. Så är det ju bara. Men viktigt för Leeds
att... Galna minuter där. Alltså det var, allting hände inom loppet av... Ja, det var ju ingen tid alls.
Alla, alla tre målen kom inom 4 minuter. Rafinha och sen nu ska vi se här.
Omobamidele.
Omobamidele. Med kvitteringen och sen då Rodrigo.
Rafinha bäst på planen igen.
De är bättre när han är hel, konstigt nog.
Ja.
Även Calvin Phillips är tillbaka nu och det betyder ju jättemycket för Leeds såklart.
Andra raka Premier League-matchen med mål för Rodrigo måste man notera också, som ändå inte kommit igång jättemycket tidigare. Får se om det lossnar för han nu.
Och Leeds tar då viktiga poäng och har klättrat ur det där bottenträsket. Även Burnley tog ju 3 poäng, vilket gör att Norwich och Newcastle är lite avhängda i botten. Norwich då med sina 2 poäng. Kan de utmana Derby om bottenrekordet?
Jag
tror att de kan det. Alltså. För att, de ser inte Premier League mässiga ut alls någonstans faktiskt, Norwich.
Men vad sa vi? Farke skulle sitta kvar för att det är ett långsiktigt projekt ändå, eller?
De verkar
rätt nöjda med...
Jag tycker det är helt... Alltså jag måste, även om jag respekterar långsiktiga projekt, tycker det är helt sanslöst. Jag tycker helt sanslöst att man bara kan acceptera att men vi är inte så bra. Vi åker väl ner igen då och jobbar oss upp. Jag tycker att andra vändan... Första vändan fattar jag. Andra vändan när det ser ut så här. Jag kan inte riktigt...
Nej, jag håller med.
Andra, men å andra sidan, om man tänker på det, de vinner ju championship med det här laget. Det, är det inte bara det att klivet från championship till Premier League är så otroligt
stort? Ja, men titta på vad Brentford gör. Titta på, ja, Watford har väl inte imponerat jättemycket, men alltså, det är...
Det kan man ju också peka på, såklart. Mm. Men jag tycker ändå det är svårt det här med... Jag har svårt att sitta och vara arg på Norwich och tycka att ni utnyttjar... De menar, de spenderade ju faktiskt pengar i somras.
Mm, gjorde de.
På spelare.
Ganska mycket pengar och på många spelare.
Ja. Och, vilket var helt tvärt emot vad de gjorde förra gången. De gick upp när de faktiskt släppte ganska många spelare istället.
Och då sitter de på 2 poäng med 3-25 i målskillnad. Då, ja...
Ja, nej, det är klart det är inte bra. Men jag tror också att de accepterar sin plats som ett lag för dåligt för Premier League, men tillräckligt bra för att vinna Championship. De bygger upp någonting, och kortsiktig framgång är inte alltid allt.
Som att det inte räcker med att behöva spela med gult och grönt i färgkombo liksom. Herregud.
Vi har fått en massa frågor. Först fick vi jättemånga frågor som var: får det inte Nuno sparken nu? Men det svaret fick vi före vi drog igång, eller precis när vi skulle dra igång. Ja, vi kan väl börja med att släppa in Kalle Karlsson, som har hört av sig via vår WhatsApp-grupp. Du kan väl läsa högt vad han skrev, Makoto.
Ge mig kredit nu. Vem var först i medievärlden? Ingen liten värld han ser ut på här. Liksom. Att fastslå att Nuno var sjukt överskattad som tränare.
Nej. Det är stort självförtroende att hävda att man var först i medievärlden och kalla Nuno överskattad. Men han har varit tydlig i sin kritik mot Nuno, Kalle. Det har han varit tidigt.
Var han verkligen det? Jag har ingen aning. Jag minns inte att han har sagt det.
Ja, vill minnas att han har varit lite skeptisk.
Vi minns inte allt vi har sagt i Vecchi podd-sammanhang. Det är väl tur det.
Johan Zetterblom skriver: bör Arsenal försöka förlänga med Lacazette med tanke på hans erfarenhet och länkspel, eller bättre att skola in, plocka in någon yngre där? Drömmen hade ju såklart varit Isak för en svensk Arsenal-supporter, men känns ej realistiskt just nu.
Alltså jag är väl lite, jag blir aldrig riktigt klok på Lacazette. Jag tycker att han fungerar jättebra i vissa fall, och nu tycker jag att han har varit på, han hade lite tungt där i andra halvlek nu mot Leicester, men det var ju för att Arsenal fick hålla sig lite i bollen. Jag hade nog försökt skola in någon annan ändå. Jag tycker väl inte att det är värt att ge honom ett förlängt kontrakt. Det tror jag inte. Man har ju faktiskt Eddie Nketiah nu som gjorde mål mot Leeds också, som man ju sitter och väntar lite grann på. Det har ju inte hänt riktigt än. Eller han har inte kommit igång på den nivån som man kanske hade hoppats på. Men jag tror inte det blir förlängt kontrakt för Lacazette, tror jag.
Det känns ju inte som ett kontrakt man ska stressförlänga i alla fall. Det är ju inte, det är ingen huggsex som Lacazette direkt heller. Så att man kan väl avvakta och se lite om man skulle fortsätta leverera och det visar sig bra, så kan det ju vara aktuellt. Men det är inget man behöver stressa med.
Victor Lindholm skriver: när gjorde Daniel Levy ett bra sportsligt beslut senast? Anställningen av Pochettino? Frågetecken.
Anställning av Conte nu kanske då?
Ja, vi får väl se.
Ja, det snabba agerandet på att byta ut Nuno, och det agerandet som man också ser här i Twitterflödet, Manchester United hånas för att inte ha gjort med Ole Gunnar Solskjær, där Tottenham-fans överlag verkar till och med lite nöjda med att ha förlorat med 0-3 mot Manchester United hemma här i helgen. För effekten det kan nu ge då, med att Antonio Conte, som uppges vara på väg eller på plats i London för att förhandla till och med. Så det kan ju ha visat sig vara en blessing in disguise, den här förlusten, om inte annat. Och en, ja, motsatsen till blessing in disguise för United, ifall det visar sig då att man tappar Conte.
En sak man dock får liksom påpeka när det kommer till Conte, det är ju att han stannar ju sällan i klubbar särskilt länge. Och han har ju alltid väldigt, väldigt höga krav. Och Levy är ju en sån person som gärna vill kontrollera det sportsliga. Och har ju varit väldigt tydlig med, eller var ju väldigt tydlig med gentemot Mourinho, att nej, men det är jag som bestämmer vilka spelare vi värvar här. Mm. Det ska ju bli intressant att se om de två kan kompromissa. Nu har i och för sig Levy lämnat över en del av ansvaret ju på andra. Men får se där hur harmonisk stämningen kommer att vara.
Ja, just på det ämnet då, så ställer ju CFC SW, jag tror det är Chelsea Sweden, som ställer frågan: hur lång tid tar det innan Conte är osams med styrelsen?
Jaha, ja, där kom den ju.
Ja, det lär inte dröja länge.
Så att, nej, men det är ju samma farhågor som folk har. Och vi, nej, men Conte är ju en speciell. Vi får väl se.
Men du kommer banne med få resultat med den.
Ja,
det... då kan de ha någonting att glädjas åt där. Ja, såklart det inte. Här kommer att vara längre än två säsonger.
Det blir ju show. Det kommer ju skrikas och gapas och hoppas och vevas åt alla möjliga håll och skällas. Och så pressar man fram ett resultat och sen så gör man sig ovän med alla på resans gång.
Ja, då får man ta det problemet med vem som ska ersätta honom om en eller två år istället. Men då har du haft roligt fram till dess i alla fall.
Synd att vi inte har någon Mourinho kvar i ligan så att vi kan plocka upp den gamla beefen Mourinho och Conte hade en gång i tiden.
Ja.
Han lär nog fixa bis med andra.
Ja, det lär han göra.
Men det var någonting extra. Det kommer nog dröja innan vi får uppleva någonting liknande.
det var underhållning varje vecka var det.
Ja.
Fenomenalt hörni. Nu får vi tacka för oss idag. Tack Frida, tack Makoto för att ni var med. Tack alla ni som har lyssnat. Sportbladets Premier League-podd är tillbaka om en vecka igen.
Du har lyssnat på en podcast från Aftonbladet. Ansvarig utgivare är Lena K. Samuel.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
En sån.